بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Fortsätter att gå igenom Sharh Kitab Adab Mashi ila Salah av Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab med Sheikh Abdul Muhsin al-Abbads förklaring. Och vi gick förra veckan igenom al-Ruku' och att man ställer sig från Ruku'. Vi ska i denna vecka inshallah gå igenom sujud och vi får se om vi hinner med tashahud också inshallah. Författaren säger: ثم يكبر ويخر ساجدا. Sedan säger han Allahu Akbar och går ner i sujud. ولا يرفع يديه, och lyfter inte sina händer. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. Och han lägger ner sina knän först, sedan sina händer och sen sitt ansikte. Och yumakkin jabhatahu wa anfahu wa rahatay min al-ard. Och han lägger sin panna, sin näsa, sina knän på liksom väl på marken. Wa yakunu ala atraf asabi'i rijlayhi. Och sujud utförs också på det sättet att hans tår är riktade mot Kaaba. Muwajjihan atrafuha ila al-qibla. Alltså fötterna är rakt upp och tårna är böjda så att de pekar rakt fram. Och sujud ala hadhihi al-a'dha' as-sab'a ruknun. Och att göra sujud på dessa sju kroppsdelar är en av bönens pelare. ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه. Och det är rekommenderat att göra sujud med handflatan i marken. وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة. Och att han lägger fingrarna ihop, alltså handflatan är rak och fingrarna ihop, och också pekandes mot Mekka och inte med knutna nävar. Och han lyfter upp rafi'an mirfaqi, lyfter upp sina armbågar. Wa tukrah as-salat fi al-makan ash-shadid al-har. Och det är ogillat att göra salat på en extremt varm plats eller mark. Aw shadid al-bard, eller iskallt. Li'annahu yudhhibu al-khushu', för det tar bort al-khushu', inlevelse. Wa yusan للساجد أن يجافى عضديه عن جنبيه. Det är rekommenderat för den som gör sujud att avlägsna sina armbågar från kroppen, alltså ha dem långt ut, och att ha hans mage långt från hans knän, alltså inte ihop med knäna, och samma sak att hans lår inte heller är, eller inte heller är ihop med underbenen, smalbenen. Och när han gör sujud, wa yada'a yadayhi hadwa mankibay, så är händerna i nivå av axlarna. Och han särar på sina knän och sina fötter. Där slutar det som författaren säger. Nu kommer förklaringen. Sheikhen hafidhahullah säger: efter det att den beendes är färdig med att stå efter ruku och han har funnit frid, alltså lugn, kroppsdelarna har fallit tillbaka eller itminan, så faller han ner i sujud och säger Allahu Akbar då han går ner till sujud. Och att lägga knäna före händerna och sen ansiktet, så som författaren har nämnt, bevisas av hadith Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu, då han sa: jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam då han gjorde sujud lägga sina knän före sina händer, och då han gick upp så lyfte han sina händer före sina knän. Berättad av Nasa'i och Tirmidhi, och Tirmidhi säger denna hadith är Hassan Gharib. Vi känner inte till den från någon annan än Sharik, och de flesta av de lärda är på att man ska agera i enlighet med denna hadith. Och de anser att en man ska lägga sina knän före sina händer. Och då han går upp så lyfter han sina händer före sina knän. Detta säger Abdul Muhsin. Jag kollade upp hadithen och Sheikh Albani säger att den är daif, den är svag, den hadith. Att då lägga knäna före händerna. Okej? Okay. Och även andra av ulema säger att hadithen är under kritik på grund av denna man Shirik. Shirik är den enda som berättade denna hadith. Och de sa att hans minne blev sämre när han blev äldre, när han blev domare. Så på grund av det så säger de att han inte, denna hadith inte accepteras. Som Darul Qutni och andra har kritiserat denna hadith. Och sen säger Sheikhen, وَذَهَبَ بَعْضْ أَحْدِ الْعِلْمِ إِلَى تَقْدِيمِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ رُكْبَتَيْنِ. Och vissa av de lärda är på åsikten att man ska lägga händerna före knäna. Baserat på hadith Abi Huraira att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتي ولا يبرك بروك البعير. Om någon av er gör sujud så ska han börja med sina händer före sina knän och inte gå ner som kamelen. Du ska lägga händerna först och sen knäna och inte gå ner som kamelen. Berättad av Abi Dawud och Nasa'i. Och det finns också en liknande hadith. يَعْمِدُ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلِ. Att vissa av er går ner i bönen så som en kamel går ner. Och att detta är då något som profeten s.a.v. har förbjudit. Och Sheikh Abdul Muhsin säger att alla, båda dessa sidor, tycker att det som de påstår är motsatsen till det sättet kamelen går ner. Yani de lärde olika åsikter. Hanafiya, Shafi'iya och Malikiya. Nej, Hanafiya och Shafi'iya och Hanabila är på åsikten att man ska gå ner med knäna först. Okay. Medans Malikiya, Imam Maliks madhab och Ahlul Hadith är på åsikten att man ska gå ner med händerna först. Och inshallah det är den korrekta åsikten. För att haditherna där är autentiska. Så Sheikhen säger att båda dessa partier säger att det som de påstår är att inte gå ner som kamelen. Vi är förbjudna från att gå ner i salah så som kamelen går ner. Den går ner. Och då säger de som säger att man går ner med händerna först att det här är motsatt till kamelen. Och de som går ner med knäna först säger att detta är motsatt till kamelen. Men det finns en princip som ulema nämner som är väldigt bra. Det står här i förklaringen på Sifat och Salah. Och där nämner Sheikh Bazmul att An-nusus al-shar' tufassiru bihasb 'urfihi. Att shariyans texter ska förklaras i enlighet med seden. Alltså som fanns på den tiden. De som var bland profeten sallallahu alaihi wasallam. Annars går man tillbaka till språket. Om någon sådan sed inte finns. Och det här nämns, den här princip nämns av Shingiti. Taib. Och det här är viktigt att. Hur ska man förstå en hadith? Den ska förstås i enlighet med. Den seden och det språket. Och den kulturen som fanns på profetens tid sallallahu alaihi wasallam och sahabas tid. Eller hur? Det är jätteviktigt. Man går tillbaka till detta. Till skillnad från folk som idag säger att det finns en förklaring för varje tid. Och det finns en fatwa för varje land. Och sådana här konstiga uttalanden. Det stämmer inte, utan sharian gäller överallt. Och den gäller så som den förstods av sahaba, så som det menades på den tiden.
Alltså om det var sen, det inte var sen av språket, så är det så?
Mm. Om det inte fanns någon speciellt sed, då går man tillbaka till språk. Och här säger då Sheikh Bazmul att vi finner här att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, om någon av er går ner i sujud så ska han inte gå ner som kamelen, utan han ska lägga sina händer före knäna. Så vems förståelse har vi här? Vi har profeten sallallahu alaihi wasallam. Han förklarar här hur kamelen går ner. Och profeten säger, gå inte ner som kamelen, utan lägg händerna före knäna. Då förstår vi att kamelen går ner på det sättet att han lägger sina knän före händerna. Och det är det sättet man inte ska gå ner på. Så hadithen förklaras av profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba som också var på detta. Ja. Och så nämner Sheikh Abdul Rasin att Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nämner det nämns för honom i Majmu' Fatawa volym 22 då han svarar på denna fråga och säger då: vad gäller att göra salah på båda sätten så är det tillåtet bi ittifaq al-ulama. Alla ulama är överens om att vare sig du går ner på händerna eller knäna så är salah korrekt. Insha al-musalli yad'a rukbatayhi qabla yadayhi. Om den beende vill lägga sina knän före händerna eller om han vill så lägger han sina händer före knäna. Båda bönerna är korrekt bi ittifaq al-ulama, med konsensus av de lärda. Men ett tenäzur, meningsskiljaktigheterna, ligger i vad som är bäst. Vad är bäst? Händerna först eller knäna först? Det är där de har olika åsikt. Och så säger Sheikh Abdul Rasin, och baserat på detta så är det fritt. Alltså det är inte något som man ska tjafsa om, utan händerna först eller knäna först. Eller amr fihi wasi. Men Sheikh Abdul Rasin säger en färg det här. Han säger: den som ber ska undvika att gå ner så som kamelen går ner. وَهِيَ كَوْنُهُ يَنْزِلُ بِجِسْمِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِقُوَّ شَدِيدًا. Han ska undvika att gå ner som kamelen, vilket är att man ramlar ner på marken snabbt. Du faller ner hårt på marken. Förstår ni? Du bara dunstar ner i marken. Boom! Hårt och snabbt. Han säger det är det som är förbjudet. Och det är så som kamelen faller ner. Allah har det. Och sen så fortsätter förklaringen, och han gör sujud på sina sju kroppsdelar. Det är al-jabha wal-anf, pannan och näsan, händerna och knäna och tåtopparna, baserat på hadith Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Jag har blivit beordrat att göra sujud på sju stycken kroppsdelar. Al-jabha, pannan, och han pekade på sin näsa. Wal-yadain, händerna, wa rukbatain, knäna, wa atraf al-qadamain, och tåtopparna, berättade av Bukhari och av Muslim. Och det lades till i vissa hadither. Och att inte vika kläder, alltså vi blev beordrade att inte vika kläder, och att inte sätta upp håret eller ha håret uppsatt i salam. Vi kommer tillbaka till den punkten sen. Och att göra sujud på dessa sju kroppsdelar är en av bönens pelare. Och i detta sätt finns det khudu' wa dhull lillah, undergivelsehet och ödmjukhet till Allah Azza wa Jal, då man lägger det äraste man har på marken. Eller hur? Man underkastar sig med att lägga det noblaste man har på det lägsta som finns på marken. För Allah subhanahu wa ta'ala. ولكون المصلي في سجوده ممكنا هذه الأعضاء السبعة من الأرض وكون كل ركعة فيها سجدتان. Och på grund av att den beende lägger dessa kroppsdelar på marken och att det finns två sujud i varje raka, så kallas de ställena där man gör salat masajid. Och masajid på arabiska betyder platsen av sujud, istället för att det ska kallas för maraki, platser av rukur, eller majalis, platser av där man sitter, eller mawaqif, platser där man står. Och det är dessa fyra positioner man har i bönen, eller hur? Al-wukuf, att stå, wal-rukur, wal-sujud, wal-julus. Men det man gör mera är sujud, eller hur? Det är en rukur, en raka i varje raka. Men sujud är två gånger, och att man då utför det på det här sättet. Därför kallas platserna av salah masajid. Och sen fortsätter sheikhen och säger att den som då gör sujud lägger sina händer på jorden i nivå av axlarna. Nivå av axlarna. Alltså inte högt upp i nivå av huvudet eller långt ner vid magen, utan i nivå parallellt, kan man säga, parallellt med axeln, så att ingen förstår att man ska ha händerna bredvid axeln, utan parallellt med axeln, och pekar med sina fingrar mot al-qibla, baserat på hadith Humaid, Abi Humaid hos Abi Dawud, med en autentisk kedja. Eller så har han händerna i parallellt med öronen, baserat på hadith Wa'il ibn Hujr i Sunan Nasa'i, med en Hassan hadith. Och han lyfter upp armbågarna från marken, baserat på hadith Anas ibn Malik från profeten sallallahu alaihi wasallam, där han sa: I'dilu fi sujud wa la yanbasitu ahadakum dhira'ayhi inbisat al-kal. Rätta ut er i sujud och ligg inte i sala, eller lägg inte händerna i sala som en hund. Ha inte armarna i sala som en hund. Berättade Bukhari och om Muslim. En hund lägger med armbågarna i marken. Det är förbjudet, utan armbågarna ska vara upp. Och en liknande hadith: wa yanha an yaftarisha ar-rajula dhira'ayhi iftirash as-sab'. Han förbjöd att en man lägger ut armbågarna så som ett rovdjur. Alltså hund och katt, tiger och sånt, ligger med armbågarna i marken, berättade om Muslim. Och han avlägsnar armbågarna från sidan av kroppen, som det berättas i hadith Abdullah ibn Malik ibn Bahina radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam, då han gjorde salat, så delade han på armarna så mycket att man kunde se hans underarmar. Och det finns vissa hadither där sahaba sa att de nästan tyckte synd om profeten sallallahu alaihi wasallam, för att han lyfte sina händer och delade så mycket. Och det sades att till och med ett litet djur kunde gå under. Berättade Bukhari och Muslim. Den första hadithen, att man kunde se hans underarm. Och sheikhen säger det här med att rätta ut sig i sujud, eller i'tidal, betyder att man inte ligger så långt fram så att man nästan ser ut som att man ska falla ner på magen. Det här är första. Vissa överdriver sujud och sträcker ut sig på kroppen. Kan ni förstå? Nästan som en armhävning, liksom, jättelångt fram. Det är fel. Det är överdrivet. Eller att man är lat och kular ihop sig, så att man har knäna ihop med magen. Man gör sig själv som till en liten boll nästan. Det är också fel. Utan man ska vara där mitt emellan. Och sen nämnde han också att man har sina fötter uppåt och tårna pekandes mot qibla, som det har berättats i hadith Abi Humaid al-Sa'idi, då han beskrev profetens bön sallallahu alaihi wasallam, då han sa: han wastaqbala bi atraf asabi'i rijlayhi al-qibla, och han pekade, eller lät då två topparna peka mot qibla, berättade Bukhari. Och han säger i sujud subhana rabbi al-a'la, baserat på hadith Hudhaifa som finns i Muslim. Ja, vi tänkte lägga till lite fawaid här från förklaringen på sifat och salat. Sheikh Albani. Det är väldigt, väldigt djupt, men vi tänkte bara läsa några fawaid som inte har nämnts här. Och Sheikh Albani, han är väldigt bestämd på att man ska gå ner med händerna först. Det är det som är det korrekta. Och Sheikh Bazmoul Hafidahullah säger här i förklaringen på Sheikh Albani sifat och salat: när man ska gå ner i sujud, så är det rekommenderat, eller det som är korrekt, är att man gör takbir innan det att man går ner i sujud, och försenar inte takbir tills det att man är på väg ner, eller tills det att man har kommit ner i sujud, utan du säger Allahu Akbar och sen går du ner i sujud. Och detta är klart och tydligt från hadithen, då profeten sa thumma. Nej, då han sa hatta yastawi qa'iman thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjud. Han ställer sig upp tills han är rak, alltså, och sen säger han Allahu akbar och sen går han ner i sujud. Men ordet sen, thumma, han står rakt, säger Allahu akbar och sen går han ner i sujud. Han säger det här är klart och tydligt bevis på att man säger Allahu akbar först och sen går man ner i sujud. Och här kommer en till mäsala som sheikhen också tar upp. Och det är att det är rekommenderat att säga Allahu Akbar när man går ner i sujud och lyfta händerna. Författaren till boken vi går igenom sa nej, man lyfter inte händerna. Okej? Okay? Och Sheikh Abdelmossin förklarade inte den delen. Men Sheikh Albani säger att det är rekommenderat att lyfta händerna. وَكَانَ أَحْيَانًا يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدْ. Så säger Albani, rahimahullah, att han brukade ibland, då han ville gå ner i sujud, lyfta händerna. Och Sheikh Albani nämner också att detta har blivit autentiskt berättat från 10 stycken sahaba. Att profeten s.a.w. brukade lyfta händerna när han skulle gå ner i sujud. Alltså du säger Allah Akbar, lyfta händerna och gå ner i sujud. Och Sheikh Bazmoun säger att göra detta ibland, inte alltid, och lämna det ibland. Varför? För det har nämnts att han gjorde det ibland, profeten s.a.w. Vissa säger att han gjorde det och andra som beskriver hans bön nämner inte att han gjorde det. Vilket bevisar att han gjorde det bara ibland. Så därför är det sunna att göra det ibland. Och inte att göra det konstant. Och inte heller att lämna det konstant. Utan det är någonting som man gör då och då. Ja, till exempel hadith Malik ibn al-Huwayrit. Då han såg profeten s.a.w. be. رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعَ. Profeten a.s. lyfte sina händer i salat när han skulle göra rukå. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ رُكُوع. Och då han lyfte sitt huvud från rukå, gick upp. وَإِذَا سَجَدْ. Och då han gjorde sujud. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. Och då han lyfte händerna, då han gick upp från sujud. Då han lyfte sitt huvud från sujud. Ja. Berättade om Nasa'i. Och Sheikhen säger att den är autentisk. Och han, som sagt, var nämnde 10 stycken hadith. Och han nämnde också från många av salaf, från sahaba, att de brukade göra det. Ja. Och hadithen om att göra sujud på de 7 kroppsdelarna bevisar att det här är en pelare i sujud. Och att en sujud är inkorrekt om man inte har dessa 7 kroppsdelar i marken. Baserat på profetens hadith sallallahu alaihi wasallam som vi nämnde. Och han sa också en annan hadith. La sala liman lam yusib anfahu min al-ard wa yusib al-jabin. Det finns ingen bön för den vars näsa och panna inte är i marken. Det finns ingen sala för den vars näsa och panna inte vidrör marken. Så Sheikh Bazmoul säger att den här hadith bevisar att personen som inte har pannan och näsan i marken, hans har ingen sujud. Och om en sujud inte är korrekt så är en salah inte heller korrekt. Och man ser ibland folk göra salah, inte om ni har sett det, och de har liksom så här, bara pannan i marken. Eller hur? Eller vissa har bara näsan i marken. Och det är fel. De båda ska vara i marken. Okej?
Okay? Det finns en salah utan pannan och näsan.
Det finns ingen sujud. La salah, afan. Hadithen var la salah. Det finns ingen salah för den vars panna och näsa inte är i marken. En till sak som inte nämndes här är hur man ska ha fötterna. Eller Sheikhen sa, de ska vara särade. Det Sheikh Albani nämner att de ska vara yuras eller aqibain. Man sätter ihop hälarna i sujud. Hälarna ska vara ihop i sujud. Yalsaq al-qadamain. Min jihat al-ka'bain. Hälarna ihop. Och att de då är fötterna upp och tårna pekar mot qibla. Och sen också det här som vi nämnde med att man ska inte vika kläder i salah och inte heller sätta upp håret i salah. Okej? Okay? Och att ha uppsatt hår i salah är förbjudet. Och vissa, de nämner här en förklaring att det är flätor. Flätor som är förbjudet. Och Sheikh Albani säger وَيَبْدُوا أَنَّ هَذَا الْحُكُمْ خَاسْ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. Vad vi förstår är att den här bestämmelsen gäller män och inte kvinnor. Som Shawkani berättar från Ibn al-Arabi säger också detta. Det kan vara underlättande för kvinnor är ofta ute och hemma och har ofta flätor och uppsatt hår och så vidare. Det kan vara svårt för kvinnan att släppa ut sitt hår. Så en man ska inte be med flätor. För de säger att både sujud ska, hans hår ska också göra sujud med honom. Han får mera belöning. Han får mindre belöning om han ber med uppsatt hår eller med flätor. Och sen ska man inte heller vika kläderna i salat. Okay. Och vissa tolkar hadithen som att man ska inte vika kläderna i sala. Du står och ber och börjar vika kläderna. Okay. Men andra säger, och alla har majoriteten, att du ska inte ens gå in i bönen med vikta kläder. Okay. Du ska inte ens gå in i sala med vikta kläder. Det är något som är ogillat. Sala är korrekt, men det är ogillat. Okay. En annan viktig sak som inte tas upp här är el-itminan. Att vara fridfull eller låta alla kroppsdelar falla på plats i sujud. Det är också en rukun, en pelare i salat. Att man har itminan, allting faller lugnt på plats. När man gör ruku, går upp för ruku och i sujud och när man sitter mellan sujud. Då måste allting falla på plats. Det måste vara lugnt. Inte snabbt. Och bekvämt att man liksom... Allt faller på plats. Du sätter dig. Och slappnar av. El-itminan. Och profeten liknade den som inte ber korrekt. Utan skyndar sig i salat. Med en hungrig person som äter en eller två dadlar. Som inte kommer att mätta honom. Och det är den värsta av tjuvar, sa profeten Salem. Den värsta av tjuvar är den som skäl från bönen. Alltså som ber snabbt. Och han, Albani, nämner också att den som inte då rättar ut sin rygg i ruku och i sujud. Alltså låter det falla på plats och lugnt. Han har ingen salat. Baserat på hadithen av mannen som bad snabbt. Eller hur? Profeten Salem, han sa, gör om din salat, du har inte bett. Så man måste då lägga alla sju kroppsdelar på marken och slappna av.
Det finns ingen salat för den personen.
Ja. Han säger att profeten sa kan ni, vad kan ni yahkum bi butlan salat men lam yuqim sulbahu fi ruku' wa sujud. Alltså han brukade döma ut en bön som ogiltig för den som inte då slappnade av i ruku' och i sujud. Och han nämnde då bevisen hadith Musa al-Salah, mannen som bad slarvigt eller snabbt. Ja. Och vi går tillbaka till boken. Så detta var sujud. Thumma yarfa ra'sahu مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجليه اليسرى ويجلس عليها. Och sen när man då går upp från sujud så säger man Allahu Akbar och sätter sig muftarish. Man sätter sig på sitt vänstra ben och har höger benet alltså rakt fram och har höger foten upp. Ni vet ju alla hur man sitter i tashahud, eller hur? Och mellan sajdatayn. Det är lite svårt att förklara så här, men man sitter på vänster benet, eller hur? Och höger foten är, höger benet är rakt och höger foten är som i sujud, alltså tårna pekar mot Mekka. Och man sitter på sin vänster fot och sitt vänstra ben. Som man berättar sig i hadith Abi Humaid i beskrivningen på profetens bön, sallallahu alaihi wasallam. Och man lägger basiten, man lägger ut sina händer på låren med raka fingrar och man säger Rabbir firli. Och det är okej att lägga till det som har berättats från Ibn Abbas att profeten sallallahu alaihi wasallam han brukade säga mellan sajdatayn Rabbir firli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Herre förlåt mig, förbarma dig över mig, vägled mig, försörj mig och typ skydda mig undan, skona mig från det som är dåligt. Berättade av Abi Dawud. Och sen gör man nästa sujud likadant som den första. Och om man vill så gör man dua i sujud baserat på hadithen. Och vad gäller sujud, där profeten sa alaihissalam, vad gäller sujud så gör mycket dua i sujud. För det finns stor chans att den blir accepterad, berättad av muslim. Och det finns också en muslim från Abi Huraira att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade säga i sin sujud: Allahumma gfirli dhanbi kullihi diqqihi wa jallihi wa awwalihi wa akhirihi. Herre, förlåt mig för mina synder, alla, stora som små, de första och de sista, och de som görs öppet och de som görs dolt. Där slutar det som författaren sa. Förklaring: när man går upp från sujud så säger man Allahu Akbar, och man sätter sig på det sättet som vi beskrev, på sin vänstra fot och vänstra ben. Och han nämner då hadith Abi Humaid, att profeten alaihissalam satt på detta sätt, som berättats i Tirmidhi. Och Tirmidhi säger hadithen i Hasan och Sahih. Och han nämner likadan hadithen Ibn Umar radiyallahu anhu, berättad om Nasai, och den är också Hasan. Och sedan nästa punkt, att i Abu Dawud i hans sunna berättas det med en Hasan hadith från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga mellan sejdatain: Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Okej, den är dua som vi nämnde. Och den är, Ibn Majah berättar också om en autentisk kedja från Hudayfa, att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga mellan sejdatain: Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, två gånger. Och det finns ju också andra dua. Sheikh Albani nämner väldigt många dua. Det finns andra dua man kan säga från i sujud. Men det var inte mellan sujudatin. Och sen så säger sheikhen, efter att man har suttit mellan sujudatin, så om man har liksom itminan, alltid på lugnt plats, man slappnar av, så gör man då takbir en gång till och går ner i sujud, sin andra sujud, så som den första sujud. Och man kan också då göra dua i sujud. Och det finns andra dua som har nämnts. Sheikh Albani nämner ungefär 11 stycken, tror jag, i hans bok, som man kan göra i sujud. Allahumma laka sajjattu wa bika amantu, och Allah, till dig har jag sujud, på dig har jag trott, wa laka aslamtu, till dig har jag underkastat mig, sajjada wajhi alladhi sajjada wajhi lilladhi khalaqahu, mitt ansikte har jag sujud till den som skapat det, och shaqqa sam'ahu wa basarahu, och klivt dess hörsel och dess syn, tabaraka Allahu ahsan al-khaliqin, upphöjd är Allah, den bästa av skapare, berättad av muslim. Och också hadithen som vi nämnde, att man kan säga i ruku: subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Det kan man säga både i ruku och i sujud. Och det finns många dua som man kan säga. Och generellt, författaren nämnde ju också att gör mycket dua, för det finns stor chans att den blir accepterad. Och i en annan hadith, att det närmaste en slav kommer till Allah är i sujud. Så gör mycket dua, för det finns då stor chans att den blir accepterad. Och då kan man göra vilken dua som helst. Och vissa ulama har till och med sagt att man kan göra dua på andra språk än svenska. Eller en arabiska. Förstår ni? Så man kan göra mycket dua i sujud. Det kan vara i sujud en timme om du vill. Dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Men självklart inte om det är imam. Då får man ju tänka på någon som är bakom. Men om du ber själv, så gör hur lång sujud du vill. Och det finns mycket stor dygd i att göra sujud. Som vi sa, det närmaste man kommer till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har också nämnts i hadith att på domedagen kommer de troende att kännas igen med ljus i deras ansikten på grund av sujud och på grund av wudu. Platsen av wudu kommer att lysa. Och platsen av sujud kommer också att lysa på domedagen. Och det nämndes också en annan hadith som Albani nämner. Det här med att Allah kommer att ta ut ett folk från helvetet. Och han har förbjudit för helvetet att bränna märkena av sujud. Alltså de ställen där man gör sujud på. Det finns mycket stor dygd i att göra sujud. Och det nämns också i hadith att vid varje sujud som man gör så höjs man en nivå. Eller ja, och synder tas bort. Man får belöning och så vidare. Så det är väldigt, väldigt stor belöning. Och en av profetens tjänare hjälpte profeten alaihi salam och han sa till honom, fråga, vad vill du ha för någonting? Och denna man, han sa, jag önskar att få vara med ditt sällskap, eller få vara i ditt sällskap i paradiset. Inget annat, ingen dunja, ingenting. Jag vill bara vara med dig i Jannah. Det är det jag vill. Och då så sa profeten salam, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Hjälp dig själv att uppnå detta genom att göra mycket sujud. Jag gör mycket salat, jag gör mycket sujud. Så sujud är väldigt, väldigt bra.
Så menar du, du är för det i sujud eller?
Nej. Alltså vill du vara med mig i Jannah? Hjälp dig själv att uppnå detta. Inshallah han kanske gjorde dua för honom också, men hjälp dig själv i att uppnå detta, att få vara med mig i Jannah genom att göra mycket sujud.
Jag menar alltså, när han var i sujud, du gjorde han mycket dua om att få vara med.
Det har inte nämnts.
Är det det som menas?
Nej, nej, nej.
Man ska bara göra sujud.
Mannen fick önska och profeten skulle be för honom. Han sa, jag vill vara med dig i Jannah, till profeten sa sen. Och då så sa profeten sa sen, hjälp mig, eller hjälp dig själv i att uppnå detta, att få vara med mig i Jannah genom att göra mycket sujud. Okay. Och sen så fortsätter författaren och säger: "Thumma yarfa ra'sahu mukabbiran qa'iman 'ala sudur qadamay mu'tamidan 'ala rukbatay." Och sen så ställer han sig upp och stödjer sig på sina fötter, eller sina knän, och sen på sina fötter och sen sina knän då. Alltså inte att man ställer sig upp med händerna, utan man ställer sig upp med fötterna och sen knäna. Förutom om det skulle vara svårt på grund av ålder eller sjukdom eller svaghet. Och sen så ber man den andra rakan så som den första. Förutom att man inte gör takbiratul ihram och inte heller dua eller istiftah. Även om man inte skulle ha gjort det i första rakan. Nah. Och här nämner Sheikh Abdul Mahsin haditherna om att gå upp. Och vi nämnde ju hadithen tidigare att han brukade då gå upp då med att händerna först och sen knä och så vidare. Men den hadithen sa vi var svag. Och Sheikh Albani nämner också autentiska hadither på att man kan stödja sig på händerna, på knogarna. Som att en person som bakar bröd. Och Sheikhen håller de haditherna att vara autentiska. Och Sheikh Abdul Mahsin lägger också till här att om det är witr, alltså witr raka, första rakan eller tredje rakan i salat, så brukade profeten sallallahu alaihi wasallam lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Han brukade inte ställa sig upp förrän det att han hade satt sig lite grann. Yani, om man ställer sig upp från första sujud eller tredje sujud, så sätter han sig lite grann. Och det här kallas för jalsatul istiraha. Men istiraha betyder att vila. Liakun qiyamuhu ila rak'ati thaniya wa rabi'a min al-julus la min as-sujud. Så att profeten sallallahu alaihi wasallam ställer sig upp till andra och tredje rakan från en sittande position och inte från sujud direkt. Och det är rekommenderat, denna jalsa är rekommenderad, säger sheikhen, och det finns ingen dhikr i den. Den är väldigt kort. Ni vet vilken jag menar. Du gör sujud, sätter dig och du gör sujud igen. Och innan du ska ställa dig upp till andra rakan, så sätter du lite grann bara och så ställer du upp. Den här kallas för jalsat al-istiraha. Den är rekommenderad och det finns ingen speciell dhikr att säga i den. Och sen i den andra rakan så gör man som den första, men man gör inte takbirat al-ihram. Alltså man säger inte Allahu Akbar som man gör när man går in i bönen. För det är bara i första rakan. Och genom den går man in i salat. Och man gör inte heller dua eller stifta, inledningsdua. För det gör man också bara i första rakan. Och sen säger sheikhen Abdul Mahsin att den första rakan är längre än den andra. Baserat på hadith Abi Qatada. Att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade läsa i de två första rakan i dhuhr bi fatiha til kitab, fatiha. Och två surah. Och han läste längre wa yutawwil fil ula wa yuqassir fil thaniya. och Yaksir. Han läste längre i den första rakan och kortare i den andra. Och ibland lät han oss höra en äja, en i dhuhr och så vidare, i tyst. Men ibland höjde han rösten så att man hörde någon äja bakom. Och kan jag bra fil asr bifatiha till kitab och suratain. Och i asr brukar han läsa fatiha och två sura. Och han brukade dra ut i den första rakan, alltså längre. وكان يطول في ركعه الاولى من صلاه الصبح واقن فجر بكده han dra ut på den första rakan och yqsir och yqsir fi thaniya och göra kortare i den andra, berättat av Bukhari. Ja. Och vi avrundar därför idag, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sen kommer ett tashahhud och det är det ganska långt, eller ja, så vi kan ställa frågor. Får jag bara stanna här?